Frågan om uppmärksamhet ingår i psykoanalysens så kallade grundregel. Den om den fria associationen. Patienten uppmanas att säga det som faller henne in. Om du drömmer om en get och din analytiker frågar vad tänker du på när du säger get? Då ska du inte fundera för länge. Du ska säga det första du kommer att tänka på. Men om patienten associerar fritt så åtar sig analytikern en motsvarande sak på sin kant där bakom huvudkunden på divanen. Nämligen vad Freud kallar för den jämnt svävande uppmärksamheten. Gleichschwebende Aufmerksamkeit. Det är analytikerns grundregel. Freud skriver så här i råd till läkaren vid den psykoanalytiska behandlingen. Jag citerar. Han, alltså analytikern, bör vända sitt eget omedvetna som ett mottagande organ mot patientens omedvetna som då fungerar som en sändare. Ställa in sig på analysanden på samma sätt som en mottagande hörtelefon är anpassad till en uppringandes mikrofon. Så som telefonen återförvandlar till ljudvågor de elektriska svängningar på linjen som satts igång av ljudvågor kan läkarens omedvetna utifrån de derivat från patientens omedvetna som nått honom rekonstruera detta omedvetna som har bestämt patientens infall. Klart som korvspad. Det är bara att ställa in. Den jämnt svävande uppmärksamheten var Freuds försök att hålla sinnet öppet, att undvika att bara hitta det han sökte. Vetskapen om exakt vad man ska vara uppmärksam på kan ju i värsta fall vara ett sätt att inte vara uppmärksam, nämligen på allt det andra. Dessutom skulle psykoanalytikern vara tyst och disciplinerad att hålla tillbaka sina förklaringsförsök. Jag tänk vad ofta anledningen till att någon börjar förklara någonting är rädslan för att bli överraskad. Freud liknar den jämnt svävande uppmärksamheten med fotografen som tar en bild. Om fotografen zoomar in en detalj kommer denna att framträda med stor tydlighet. Men priset är att resten av bilden försänks i dimma. Observera att vi nu är tillbaka i fantasin om det ofokuserade livet. Ni vet, den allätande människan som jag talade om för en kvart sedan. Men nu som avsiktlig strategi. Som ett slags försök till ett bredare sinne. För att utveckla Freuds fotografianalogi. Avsikten med den jämnt svävande uppmärksamheten skulle vara att titta endast med ögats stavar. Alltså de sinnesceller som fungerar som receptorer för färg och ljus och ligger i utkanten av ögat. Men inte titta med tapparna, alltså de som sitter i gula fläcken och är vårt fokus, alltså där vi kan se detaljer. Psykoanalytiken Marion Milner skriver om vad hon kallar för wide-angled attention. Och beskriver hur hon berättar om hur när hon målar ett träd på ett fält så betraktar hon exakt allt utom trädet. Att fokusera sin uppmärksamhet innebär således ett urval som i förlängningen riskerar att förstärka terapeutens förväntningar och påverka vilka fynd som görs. Analytiken bör inte heller anteckna eller anstränga sig för att lägga saker på minnet, skriver Freud. Men han kommer ändå att misslyckas, det vill säga han kommer tyvärr ändå att minnas. Brittiske objektrelationsteoretikern Wilfred Bion talar om ett citat "listening without memory and desire". Bion noterade att analytiker ofta, när de inte förstår, lutar sig mot teori. Bion var av motsatt åsikt och talade om just vikten att inte försöka förstå, åtminstone inte för tidigt. Med psykoanalysen förstår vi att det tycks löpa två uppmärksamhetsverksamheter bredvid varandra. Dels en avsiktlig och medveten där vi vet vad som intresserar oss och vet vart vi riktar oss. Men vårt nattliga drömliv, våra felsägningar, våra symptom avslöjar samtidigt en parallell och liksom inofficiell informationsuppsamling där vi observerar saker utan att veta om det och utan att ens förstå syftet med det. I våra drömmar ser vi ofta detaljer från dagen innan som vi inte ens vet att vi lagt märke till. Varför sysselsätter sig min dröm så intensivt med den där detaljen som jag i vaket tillstånd inte ens uppfattade? Det tycks alltså vara så att vi minns saker som vi själva verket inte medvetet uppmärksammat. Vi känner och upplever saker som vi inte förstått och ibland inte ens registrerat. Förutom själva överföringen av litterär information, om ni ursäktar uttrycket, så tog det en diktuppläsning, ett politiskt tal eller en ljudboksinläsning har det gemensamt att det också är en uppvisning. Utöver det som läses är läsningen en konst i sig. Den upplästa dikten eller talet eller ljudboken påverkar oss känslomässigt. Den upplästa dikten har en omedelbar verkan och många människor menar sig ha förstått också komplicerade dikter bättre efter att ha hört dem på en uppläsning. Det är dock en förståelse som knappast utspelar sig på innebördens nivå eftersom framförandets intryck kommer innan tolkningen. Jag tar det igen. Framförandets intryck kommer innan tolkningen. Man hör och upplever någonting starkt. Sedan börjar man undra vad i hela friden man drabbades av. I höstas såg jag exempelvis ett tv-drama på SVT Play om systrarna Bronte där dikten No Coward Soul Is Mine lästes rakt in i kameran av en vindpinad Emily Bronte ute på en brittisk hed. Ofattbart bra! Men vad förstod jag egentligen? Ingenting. Däremot letade jag upp dikten efteråt för att begripa vad det var jag hörde. Något som också slagit mig på internationella poesifestivaler är hur mycket jag gillar att lyssna på poesi på språk som jag överhuvudtaget inte begriper. Som ryska eller persiska. Underbart befriande faktiskt. Att helt kunna släppa frågan om betydelsen för att koncentrera sig på rösten, ljuden. I min bok Röstautograferna hävdar jag att rösten är ett slags mellanfenomen. Rösten är exempelvis situerad mellan natur och kultur. Det är ett luftdrag ur kroppen skulpterat av stämband, läpprörelse och tungmuskulatur. Rösten kommer uppenbarligen ur kroppen. Men också våra läten, ord, stavelser, ljud, till och med hostningar är kulturellt inlärda och förankrade. Rösten kommer ur kulturen. Slovenske filosofen Mladen Dolar skriver så här i sin förträffliga och närmast encyklopediska bok om rösten, A Voice and Nothing More, citat. What the language and the body have in common is the voice, but the voice is part neither of language nor of the body. Alltså, rösten gör mer än endast bär ordet, meningen. Rösten går inte att definiera lingvistiskt. När orden placerats in i satsdelar, ordklasser och tagit plats i den grammatiska ordningen så blir rösten över. Rösten är också alltid ett ljudobjekt. Också vad gäller tid är rösten ett mellanfenomen. En av röstens kvaliteter är att den rör sig längs ett pågående presens. Rösten är alltid aktuell. Men den överskrider också tiden eftersom den inte bara passerar från talorgan till hörselorgan utan också genom våra fantasier och språkliga erfarenheter. Rösten säger, det är nu jag talar. Därför blir den inspelade rösten intressant. Ljudinspelningen rör sig med två presens, inspelningsnuets och lyssningsnuets. Vi skulle kunna tänka oss följande inlästa dikt. Kära lyssnare, jag kanske är död när du lyssnar på det här. Eller du kanske inte var född när jag talade in det. Men en sak vet jag. Att du i detta nu lyssnar på vad jag säger. Och en sak vet du. Att jag i denna stund läser in dessa rader.